Och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator. Idag har jag med mig Anders Arpi. Välkommen!
Tack så mycket!
Berätta, vem är du?
Ja, jag är en datornörd som alla andra, i princip. Jag har väl hållit på med programmering sedan typ, jag var 10 och sådär, plus minus några år. På den tiden var det ju HTML-programmering då, som man kallade det på den tiden. Men det blev ju snabbt lite POP och sen Python var väl då jag började på riktigt liksom försöka skriva någonting mer än en hemsida. Typ en telefonbok eller äventyrsspel och vad det var. Sen har jag hållit på med datorer till och från under tonåren. Hade en period när jag absolut skulle köra FreeBSD som desktop OS. Det var en kul... Det var mina angsty teens liksom. Så det var mina tonår. Sen slutade jag väl egentligen tänka på att programmering var så jättekul i några år. Jag pluggade idéhistoria och ett annat så här humaniora fluff och flum som jag tycker är väldigt roligt och intressant. Men vid någon punkt behövde jag börja tjäna pengar och då kom jag på att programmering är ändå ganska bra för att göra det. Och det var väl typ 13-14 år sedan. Och jag har väl jobbat professionellt kanske i 12 eller så med programmering. Varav 10 år ungefär har jag varit på .NET. Och nu senare tid har jag kommit in på Go, eller Golang som vissa vill säga. Utöver programmering och datorer så är det väl just nu familj med 2 småbarn och fru och hus. Och det är ungefär mer än nog redan där. Så att, det var det.
Och inga avloppsrör för tillfället?
Jo då, men inte alla. Bara ett badrum kvar låter ju lite lyxigt, men var bara ett spindelinfesterat källarbadrum kvar ännu, så att det är inte jätteroligt, men ja.
Jag hör och sympatiserar. Vad roligt att du körde FreeBSD. Jag försökte också på någon Linux-distribution jättetidigt, alltså typ när man knappt hade bredband. Man hade definitivt liksom inte drivrutiner till nätverkshortet. Och så typ blåste jag rent min dator och installerade, om det var Red Hat eller vad det var. Och så satt man där bara, jaha, nu då?
Jag bara läsa man pages om och om igen. Och jag lyckas med någonting.
Nej, men jag visste inte att man skulle läsa man pages för jag hade inte internet så jag kunde slå upp det.
Jag har minnen av att sitta i mina föräldrars källare med vad jag tror var en sån här... Det var en period där det kom väldigt små, typ riktigt kassa laptops som hette någonting. Om det hette Netbooks eller någonting. Just de var liksom storleken typ en stor plånbok. Kanske lite större än en bok. Och jag tror att min mamma hade en sån som hon aldrig använde någonting. Och till slut så fick jag för mig att jag skulle dra in om det var Debian på den. Och jag satt i deras källare. En dator som var halvtrasig med FreeBSD. Men ändå internet på. Och läste liksom hur jag skulle få in Ubuntu. Eller förlåt, Debian på den andra datorn. Det var, ja. Man lärde sig mycket, men man fick ingenting gjort. Typ. Mm.
Du gjorde någonting som jag applåderar och uppmanar andra att göra. Och det är att du hörde av dig med ett ämne som du ville prata om. Jätteroligt. Uppmuntras, hint hint allihopa. Pinga mig. Jag garanterar inte att jag säger ja till allting. Men kom gärna med idéer och förslag. Det brukar bli roliga avsnitt av det. Men innan vi dyker in i det ämnet så vill jag gratulera till en blogg där du faktiskt har 2 blogginlägg som inte handlar om hur du byggde bloggen.
Jag har tänkt att det blir inlägg 3, kan jag avslöja redan nu. Jag måste få in 2 inlägg först, tänkte jag. Sen kan jag få ett gratis inlägg som bara är, det här är min bloggteknik, liksom, tänkte jag.
Mm. Men berätta om bloggtekniken, för den får Bartek's boomer-utvecklar-stämpel av assurance.
Ja, som alla vet så är det ju, finns det ju lite av en kliché eller ett meme om att alla utvecklare vill ha en blogg för att de vill bygga en blogg först. Och typ skriva en egen markdown parser och sådär. Testa en ny webbserver samtidigt och så vidare. Och det är ju rätt kul allt det där. Men jag vet, eftersom jag typ inte har någon tid att göra någonting längre där, förutom att jobba och ta hand om min familj och mitt hus, så kände jag att om jag börjar göra det så kommer jag aldrig komma någonstans. Jag kommer inte ens börja skriva någonting. Eller få någonting hostat någonstans. Så att jag tänkte att jag vill bara skriva en HTML-fil helt enkelt. Och det är det jag gjort faktiskt utan några egentligen genvägar. Förutom mitt hack som nog kommer få många här att kräkas. Vilket är att jag använder pre-taggar för allting. För jag vill inte behöva skriva sådana här p-paragraftaggar runt allting hela tiden för att göra radbrytningar. Så jag bara skriver en pre-tagg istället. med viss typsnittsformatering och så, men och även såklart WordWrap och så, men bara för att slippa hålla på med p-taggar så görs det en pre-tagg per inlägg. Jag har ingen aning om det ens
är. Det är ju ja, fantastiskt.
Det är sådär, så stupid it might just work känsla lite. Jag vet inte, jag har en känsla av att det säkert är problem med typ reader mode eller med skärmläsare eller med SEO eller någonting. Kan jag inte tänka mig. Jag försöker hitta fel med det, men alla säger bara men pre-tags are for code. Så okej, okay, men om man inte har kod, vad händer då? Ja.
Den har inte börjat brinna än i alla fall.
Nej, så. Den funkar ju. Och det är inte så att jag förväntar mig någon liksom anstormning av läsare och krav, som tur är, på mitt skrivande. Jag började skriva, det var rätt nyligen nu. Jag har haft perioder i mitt liv där jag skrivit mycket mer. Så jag bloggat generellt tidigare när jag var yngre. Men jag inser att jag går och bär på irritation. Som jag inte liksom, antingen måste jag skriva på, typ på Slack med någon eller ranta någonstans. Eller så får jag bara skriva ihop det lite mer läsbart och kanske marginellt mer balanserat istället och lägga det på internet. Så vi får väl se hur länge det varar. Men just nu är det kul att sitta, att man vet att man kan få liksom, ja, putta ner det någonstans och lägga ut det på internet. Sådär.
Om inte annat så är ju en statisk index.html, det är webscale, så det skriker om det.
Det är CDN-at ut till Edge direkt. Det är liksom, ja, nej, det, just nu ligger det faktiskt till och med på en, om det, jag tror att det är en sån här DigitalOcean droplet med Nginx som jag inte har rört på 1000 år, så att det verkar funka fint. Jag skapar bara en ny mapp och lägger in en index och så funkar det. Det är skönt.
Jag har någonstans i min mentala to-do-lista så har jag, vill jag spinna upp en sån där $5 DigitalOcean droplet och lasttesta den med bara en liksom, ja, jättesimpel webbapp och se hur mycket man kan krämma ur den. För jag misstänker att det är förvånande mycket.
Det tror jag också. Jag kör ju typ ingenting på den som någon använder, så det är svårt att veta, men jag tänker ändå, jag tror ändå jag kör en liten grej med SQLite och Nginx och lite små prylar liksom, lite Node-grejer som ligger och kör. Så det är ju för sannolikt typ alla i hela världen förutom en promille, så räcker det där för det mesta man behöver. Så det är, ja, kanske lite av en överdrift, men jag tror inte att det är, ja, det är rätt skönt att få ha en server igen, känner jag, när jag ska gå in där och SSH-ar in på min Ubuntu VM liksom.
Yes, men till dagens ämne. Du hörde av dig och du ville prata om att gå från .NET till Go. Och det tycker jag är jätteintressant. För jag har snöat in på .NET till 100%. Jag rör mig väldigt ogärna utanför min bekvämlighetsbubbla. Och då var det väldigt intressant att höra din erfarenhet och liksom din motivation till att göra det. Och ja, bara höra vad du tycker. Men innan vi hoppar in i det så vill jag bara ställa en fråga. Och det är, hur känns det att jobba med ett språk som bryter mot Genève-konventionen och har parameternamnet framför typen?
Jag satt nyligen och skrev någonting i, nej, jag läste bara lite C-sharp-kod fastän. Det var nog när du länkade den här om version 8 nu av .NET som kommer. Och så blev jag så ställd. Vänta nu, varför står det sträng eller string innan? Ja, det var lite skumt. Så nu har jag blivit van vid det. Dock kan jag ärligt säga att jag vet aldrig längre vart någonting ska vara. Jag bara liksom testar och så funkar det när jag skriver kod. Känns som så jag har blivit lite liksom, jag är mellan 10 års liksom muskelminne och 2 års aktivt muskelminne. Så det är väldigt så att det krockar mycket när jag skriver fortfarande, känner jag. Men ja, Go har ju många egenheter som är liksom absolut det bästa man kan göra enligt många av utvecklarna bakom Go och många av Go-utvecklarna idag också. Vilket kanske inte alltid stämmer. Men så det är, man får lite så här, bara ta det som det är.
Men berätta, hur vad gjorde att du, jag misstänker att det är på grund av jobb som du bytte, men berätta historien bakom.
Ja, jag har ju suttit på kanske, jag vet inte, 5 olika arbeten eller vad heter det? Arbetsgivare och skrivit .NET. Från första gången var väl när .NET 3 eller om det var 3.5, alltså framework då, som kom så typ 10 år sedan. Det var när Link to SQL var liksom det stora, just innan Entity Framework kom ut. Och sen har jag fortsatt på det, primärt nästan bara, skulle jag nog säga, webbtjänster, backends, lite sådana här dåtidens fullstack-lösningar med CSHTML-filer och så vidare. Och mycket models och controllers och views. Och det har funkat bra. Alltså .NET på Visual Studio på Windows, det är liksom, om man vill ha en friktionslös upplevelse så är det ju det är svårt att slå det skulle jag säga. Det tycker jag fortfarande, även långt efter att jag slutat med det nu aktivt. Så är det svårt liksom att komma ifrån att Microsoft fick rätt i att IntelliSense visste någonting alla vill ha och är jättebra. Och att det inte ruttnar ens hjärna liksom, utan att det hjälper att skriva kod snabbare snarare. Och det känns som att de som för 10 år sedan sa att IntelliSense ruttnar ens hjärna sitter nu och skriver kod med Copilot istället. Vilket är 10 gånger värre i så fall, så att jag vet inte. Men så att det är liksom, jag har aldrig haft ett stort missnöje mot .NET eller C-sharp generellt. Jag har tyckt om att följa språket, och det var första språket jag blev liksom expert på, får man säga, efter några år. Att sitta med dagligen liksom och verkligen jobba sig ner i och förstå mycket av detaljerna och läsa alla John Skeets böcker och vara liksom den här inbitna .NET-aren. Och även F-sharp eller på mig ganska länge. Väldigt lite professionellt, för det är svårt att få in. Men jag har liksom ändå försökt. Jag har försökt få in det här och där. Det är lite misslyckat. Och också känt att språket har utvecklats på ett sätt som många språk, andra språk inte gör. Vilket jag har värderat väldigt högt till en viss punkt. Jag kände själv att liksom, vid en viss punkt så var det som att Microsoft släppte bromsarna lite på språket och lät deras designers liksom faktiskt gå vidare med utvecklingen och lägga till funktioner som är populära och moderna. Nu idag finns ju records och pattern matching och allting i språket, men bara en sån sak som att link kom in och blev en stor grej. Lite att de låtsades att det var för att det ska vara lätt att skriva SQL i C-sharp, vilket ju inte riktigt blev saken. Men link är ju en teknik jag saknar fortfarande i Go och andra språk när jag inte har det. Bara för att det är en enkel så här, listprocessnings liksom, paradigm kan man väl kalla det. Så att mycket med .NET är bra och fortfarande bra och har gett mig många bra verktyg att arbeta med, så att säga. Så det finns liksom ingen, inte heller idag finns det så mycket antipatier kring språket skulle jag säga. Men det jag minns själv var att jag kanske för, om det var 3 år sedan, började känna att det går för fort. Och då sitter jag ändå och jobbar med det varje dag, läser alla vloggar, lyssnar på alla podcasts. Men språket liksom får features, nya features varje halvår. Plus de bytt runtime, de bytt tooling, allting heter på. Så det var ju mitt i den här liksom ASP.NET Core 1.2-boomen, eller förlåt, .NET Core 1.2-boomen, där det var totalt kaos. Allt hade olika namn och det fanns både versioner på tooling och versioner på runtime och versioner på libs. Och det var, från att ha gått ifrån att det finns bara .NET Framework, så blev det ganska mycket att hänga med i. Och jag tyckte det var jättebra. Jag ville ha allt det här. Som sagt, jag tycker om att sitta på Linux. Och det är kul att de går ifrån att måste ha, liksom, ha .NET Framework i sitt register i Windows för att kunna skriva någonting. Så allt det där är ju bra utveckling, tyckte jag då och tycker jag fortfarande. Men det var det som en slags, vad säger man, fatigen, en liksom mättnad i mig kring det där, kände jag själv. Och även om jag hängde med i ändringarna kring språket och kring det här med som, vad är de kallar det för? Non-nullable types heter det väl kanske. Också jättebra idé. Men jag kände bara att det är liksom för mycket som inte ska användas i språket. För mycket som, om man skulle komma in som helt ny i C-sharp idag, så tror jag att man känner, inte fullt så mycket, men typ samma nivå som att man kommer in i C++. Så att det är liksom, det är för mycket olika typer av gamla grejer, mycket legacy som man, ja, det här skulle inte använda, så ska jag använda det här. Ja, den typen av last som är oundviklig om man vill utveckla ett språk samtidigt behålla bakåtkompatibilitet. Det är svårt att liksom få både och där. Men min dröm då var nog att de skulle bara släppa ett nytt språk. Fortfarande på CLR och .NET som bas, men ett helt nytt språk som är liksom typ ett uppställat C-sharp 2 eller någonting. Det kommer ju aldrig hända, visst gör det ändå. Men det var någonting ändå jag kände att det skulle varit liksom där någonstans jag skulle vilja fortsätta i .NET-världen själv.
Det är jätteroligt att höra dig beskriva det här, för det, jag tycker att det, det får man tänka på två saker. Det ena är att det påminner väldigt mycket om min upplevelse med hela JavaScript-fronten, ramverks-churnen. Men om jag ska vara helt ärlig så hoppade jag nästan av utveckling under den tiden som det var mest turbulent med .NET Core. Liksom övergången från .NET Framework till .NET Core. Och det var liksom någon diffus team lead scrum master. Och hoppade på det igen när .NET 5 kom. Och de droppade Core från namnet och liksom, okej, nu är det här, det är liksom canonical.net från och med .NET 5. Och det är jätteskönt, för då kan man bara låtsas som att hela historien inte existerar. Och visst, det går fortfarande jättesnabbt. De har den här TikTok, inte TikTok-appen utan TikTok-release-förfarandet. Att de varannat år släpper en long-term supported och varannat år en short-term. Och det händer extremt mycket, men man får, jag tror man får välja lite hur ofta man ska hålla sig uppdaterad. För det är nästan ett heltidsjobb att hålla sig ajour.
Ja, jag känner igen mycket av de tankarna också. Och jag håller med om att det är lite samma, långt ifrån lika extrem, men samma upplevelse för mig som det är lite med frontend-utvecklingen, att det har varit lite för mycket, lite för länge, och blir väldigt spretigt. Mm. Men till skillnad från frontend så har det liksom fått sammansluta igen till någon slags singulär, det är så här man gör nu.
Mm.
Men det var några år där av liksom, om man ville ligga långt fram och testa nya features, så var man liksom dömd till att göra om allting en gång i året minst. Mm. Och det är väl lite, det var ju inte stabilt, det var ju previous, så det är ju inte Microsofts fel, det är mer liksom att kanske jag ville så gärna ha, förlåt, kör på.
Fast det var väldigt mycket breaking changes där i 1, 2, 3 och liksom man fick göra om saker och, nej, det .NET Core 5 som inte heter Core längre, det är liksom det är bästa att låtsas som att det inte finns någonting innan det. Okej, okay, men du, jag hör dig och sympatiserar. Är det då Go kom in i bilden?
Ja, det var då det kom in. Det var ju professionellt via mitt jobb, men det var ändå mitt beslut. Så det var inte så att det var någon som bad mig eller liksom pushade in mig på det, utan det var någonting jag själv bestämde mig att göra. Jag läste en bok just då som hette kanske Crafting an Interpreter in Go eller liknande av Torsten Ball, eller Ball. En bra bok. Och han använde Go, och hans resonemang är ungefär, det spelar ingen roll, men Go är lätt att förstå och det funkar. Det var ungefär hans resonemang, eller hans rationalisering. Och det tyckte jag var sympatiskt. Så jag började kolla lite mer på språket därför. Jag har gjort det även tidigare, men om man började kolla på Go för 5 år sedan så var det så här, men det är inga generics, det kommer aldrig komma generics. Kanske, sannolikt inte. Medan för 2 år sedan, 3 år sedan så var det på G med generics. Så det var väl det enda jag kände att språket saknade i termer av hur jag är van att resonera kring problem och strukturera typer och sådär. Men då visste jag att det var på G, att det skulle komma i Go 1.18, och jag kanske satt med 1.15 då eller någonting. Så att det var kanske 2 år bort eller så, 1 år bort. Men jag bestämde mig för att skriva om, låter extremt, men skriva om våran backend på jobbet i Go. Det var väldigt tidigt, en ny produkt som inte var live än, så det var liksom ganska, det var ett guldläge, om man nu vill göra det någon gång så var det dags att göra det då. Så jag skrev en enkel liksom, typ en POC i Go på kanske en helg ungefär, och så kände jag att det funkar bra. Och att jag drevs in till att testa och utvärdera Go i jobbet, delvis är ju språket i sig lite designat med en väldigt minimalistisk approach kring både språkets storlek, men också lite hur man skriver koden generellt, och det är ganska lite abstraktioner i någon, det finns någon slags kultur att det är ganska enkel kod man skriver. Finns bara for-loopar och ifar och sådär. Det är liksom ganska nedskalat. Absolut på gott och ont tycker jag fortfarande att det kan vara lite för verbost. Men då lockade det mig väldigt mycket, för jag satt med .NET-kod som bara kändes mer och mer liksom onödigt abstrakt. Och dessutom då satt jag med .NET, eller .NET Core 1.9 eller vad det var, eller 1.2 eller vad det var då. Det är liksom, allting bara gick bara sönder och om igen. Så att, och den stora grejen var att produkten vi bygger på jobbet, det är fortfarande kvar nu, är väldigt datafokuserad. Alltså det är statistik, analysprodukt. Så det, vi är väldigt nära databasen i det vi gör. Det är ganska lite affärslogik. Det är inte så mycket customer is this och så mycket fakturor eller lite. Utan det är väldigt mycket dataläsningsaggregeringsfokuserat. Och därför har Postgres varit en stor del av allt sedan dag ett. Mer än egentligen Go eller .NET, så har Postgres varit den stora bärande liksom stenen i backenden. Och jag visste att ju mer Postgres features jag använder liksom i rå SQL, ju mer kommer jag behöva bråka med framework, kände jag mig rätt säker på och märkte också. Och då lockade det, kanske om jag ska slippa en till framework, ja, då kan jag lika gärna slippa .NET, kände jag lite, när jag ändå ska liksom testa något annat. Så att Go kändes som en lagom komplex, lagom enkel byggsten för just det vi hade då som behov, har som behov fortfarande. Och jag tyckte att språket var intressant, just för att det gick tvärt emot det jag är van vid i .NET på många sätt, i termer av hur man skriver koden och koden ser ut och lite vad man bjuds in till att skriva för kod tack vare språkets design.
Men själva produkten, är det liksom ett batch-processing, är det någon slags batch-processing eller ett API? Vad är själva produkten?
Det är lite allt möjligt. Delvis läser vi in stora mängder CSV-filer. Det är liksom så här, in-data-flödet är tusentals filer, 100 megabyte styck typ, som vi läser in då och då löpande. Och det kräver inte så mycket egentligen, för det är inget som måste ske liksom i realtid. Men den datan blir ju sen då Postgres-data och läses ut i realtid i olika typer av grafer och sammanställningar.
Mm.
Och den ja, kärnan i produkten skulle inte gå att skriva, eller inte, skulle inte jag kunna skriva på ett bra sätt i liksom backend-kod, utan det måste göras i databasen.
Mm.
Det är inte så att vi har massa stora liksom processer eller stora vad heter det, stored procedures, utan det är liksom bara queries som körs ifrån backend-koden, men det är mycket, många detaljer där som skulle vara svåra att översätta på ett effektivt sätt till backend-koden. Så därför har alltid databasen varit till stor del i fokus i backenden.
Just det.
Och kanske just då databasen inte som liksom bara en lagring av objekt, utan som en aktiv värderad medlem i teamet liksom. Inte bara som där man lägger objekten sen.
Mm. Men var du ensam utvecklare då, eller liksom var du tvungen att pitcha det här för?
Ja, jag var ensam utvecklare. Vi kanske hade just fått in vår frontendare. Mm. Men jag var ensam backendutvecklare. Det enda jag behövde göra var egentligen att övertyga mina chefer om att det inte var liksom bortslösa tid eller att det var en dum idé.
Mm.
Och där, lite relaterat till det som tidigare om att komma in ny i .NET kan vara lite överväldigande.
Mm.
Och där kände jag att om vi ska få in fler folk senare så måste vi, om vi skriver .NET så kommer vi behöva hitta folk som kan .NET eller Java möjligen generellt. Men skriver vi det i Go, så det är inte så många som använder Go. Jättemånga, det är ganska få som gör det fortfarande. Så det är nästan per definition så behöver vi hitta folk som vi kan lära upp eller som är nyfikna på Go. Men som kanske inte har världens erfarenhet av det. Och där är språket ganska mycket mer nära till hands för en nybörjare eller bara en nybörjare i språket att komma i fatt, liksom, och komma up to speed.
Mm.
Så det var lite det jag sålde in det med. Och att det också är prestandan är snabb nog, men det är nog primärt det här liksom det sociala kring språket och lärandet med det som var min primära interna liksom selling point.
Mm. Det är ju en annan dimension på det här också, och det är att Sverige är ett extremt stort .NET-land som jag förstår det, vilket gör att det finns många .NET-utvecklare, men det finns även väldigt många .NET-arbetsgivare, och det kanske är enklare att sticka ut från mängden om man inte är ännu en .NET-arbetsgivare.
Mm, jag tror att du har helt rätt.
Har ni märkt av det?
Ja, jag har ändå hört kommentarer. Ah, känner ni Go? Vad kul. Allt ifrån liksom pentestare som tycker att Go är roligt till backendare som är nyfikna eller jobbat med det själva som tycker att det liksom är sig en USP lite.
Mm.
Och det tror jag gäller många smalare språk, att man kan hitta de där människorna som brinner för Clojure eller brinner för Haskell eller vad det är. Mm. Ofta är de duktiga, ofta är de engagerade människor som har en bredd i sin kunskap. Det finns inga garantier för det, men det känns som att det har ändå bidragit till att när man pratar med backend-utvecklare så tycker de att det är kul att det är Go. Om så bara för att det är något konstigt, något nytt, något annorlunda liksom, jämfört med det de är vana vid. Så absolut, det är en faktor.
Mm. Hur ser... För om man tittar på .NET så är det liksom, det har språket C-sharp och så har det .NET som ekosystem och standardbibliotek och runtime och så vidare. Hur ser det ut i Go? För liksom du har Go-språket, men hur ser allt runt omkring? Hur ser toolingen ut? Finns det någon bra standardbibliotek eller måste man liksom skriva mycket eget?
Mm, det är... Jag, även fast jag ville bort från kanske C-sharp och även .NET som plattform så visste jag ju värdet i det som finns där med ett starkt standardbibliotek och liksom en officiell och tydlig väg att gå vad gäller tooling och paket och så vidare.
Mm.
Och det har Go också. Det har alltid varit ganska åsiktstungt när det gäller liksom hur språket har utformats och vad som görs och vad som stöds officiellt av Google kring språket. Så det finns... Det finns ett liksom Go är liksom, du drar ner så att säga Go-paketet, installationen till din dator. Sen har du liksom Go på command-linen. Och där finns både pakethantering och byggen och testning och mycket annat som jag inte har koll på. Även fast i testning har de numera och benchmarking och sånt finns i språket inbyggt eller då i plattformen inbyggd. Så att det finns väldigt mycket där som är värdefullt och ett väldigt kompetent standardbibliotek så länge man liksom inte vill ha abstraktioner i stil med ASP.NET eller Entity Framework eller den typen av mer liksom abstrakta och kompetenta appklossar. Utan det är mer liksom, det finns en bra webbserver. Du kan bygga ganska bra webbackends utan att dra in något lib alls för det. Men om du vill bygga en liksom mer avancerad produktionsapp så kommer du sannolikt dra in ett externt paket för typ hantera bra routing eller hantera databasen rop på ett sätt som du är bekväm och så vidare. Så det finns liksom ett, det är inte fullt så preskriptivt som .NET när det gäller liksom de här större byggklossarna i appbygget. Däremot allt som är alltså hantering av bytes och strängar och kryptovarianter och allt det där liksom som jag själv slipper bygga finns där.
Datumhantering.
Ja, men precis. Det finns också en kultur generellt kring att liksom inte dra in dependencies i onödan.
Mm.
Och det går ju inte alltid att följa, men det är ändå vad jag upplever ett uttalat mål bland många man pratar med som skriver Go, att man vill inte dra in allt för mycket paket och paketspaket och så vidare.
Mm.
Och det uppskattar jag om de så bara är som en målbild. Tycker jag att det är en skön liksom, målbild att ha. Just för att slippa leftpad-livet liksom, lite.
Du vill inte ha lite spänning i vardagen?
Nej. Det är faktiskt många jag har märkt som även kör med vendoring. Alltså att man drar ner sina paket. Om man har externa beroenden som inte är då i Go-libet. Mm. Utan man drar ner paketen, kopierar in källkoden i sitt eget repo och använder den därifrån.
Mm.
Så att byggarna är liksom 100% reproducerbara och du kommer aldrig bli av med ett beroende som du har.
Mm.
För att någon tagit bort det. Jag är inte själv det, men det, liksom, att göra det är typ bara att skriva en snutt på commandlinen, så är det klart. Så att det finns mycket där kring det här med att det ska vara förutsägbart, du ska veta att om du drar ner ett Go-projekt och drar ner ditt Go-verktyg så kommer det funka att bygga det alltid beroende av versioner och så vidare. Mm. Så det är väldigt isolerat. Man lever i en ganska trygg bubbla där på många sätt fortfarande. Mm. Så det är lite likt åt nät där. Den stora skillnaden, om vi bortser från språken, och kanske det som egentligen jag tycker är det mest värdefulla i Go, är att byggen, det är snabbt att bygga ut din binär. Du får en enda binär alltid. Det är lätt att korskompilera. En deploy är liksom en exe-fil eller en binär i en Docker-container som är blank typ.
Mm.
Det är i alla fall så vi gör. Och det är väldigt fritt ifrån dynamiska runtime bindings och att du inte har den här DLL:en här, att du har fel version av runtime och fel version av .NET framework och så vidare.
Mm.
Och det här är ju lite färgat av vad jag har upplevt min karriär. Det behöver inte gälla för alla, men om jag tänker tillbaka på vad som har liksom varit tidskrävande och jobbiga problem med .NET för mig professionellt, så har det varit nästan alltid typ att det i containern inte har hittat rätt konkret typ när man deployar till prod, PGA, någon switch någonstans.
Mm.
Eller att det är fel version på en dependency, men den dependency skiljer sig bara på servern som körs live och så vidare. Så det är mycket den här typen av kladdiga omkring saker som inte har att göra med språket och inte har att göra med liksom IDE och debug, utan det har att göra med att bygga och deploya koden och köra den live.
Var du med på .NET Framework-tiden när man hade GAC-en också?
Precis, just det, Global Assembly Cache. Ja. Mm. Jo, det har jag minnen av, absolut. Jag har egentligen bara skrivit, nu ska vi se. Jo, men min största egentligen, vad ska man säga, erfarenhetsblock med .NET har ändå varit med Framework i botten.
Mm.
Dock i ställen där det redan finns en produkt på plats, så det är inte så mycket för mig att egentligen hålla på med, men att RDP-a in på Windows Server och börja leta i Windows-katalogen efter det rätt version av DLL är liksom inte min bild av en perfekt upplevelse. I alla fall. Och där det vill jag bort från. Det märker man ju såklart att Microsoft insåg att det här funkar inte i en modern liksom cloud-miljö. Utan att man måste kunna isolera, om det så är i en container, men du måste kunna isolera din runtime och kunna deploya din runtime på ett sätt som inte är liksom, kräver en global state på en hårddisk någonstans. Så det är åt rätt håll. Och det är säkert bättre nu också i och med .NET 5 och framåt, att det har blivit lite mer liksom, få tillbaka den här one right way grejen som fanns tidigare.
Ja, och det som du sa precis, att man kan kompilera ner en self-contained binär, det har ju också kommit nu väldigt sent, men nu i senaste .NET 8 preview så visar de den här ahead of time kompileringen som kan, ja, den preppar en exekverbar binär för Windows eller Linux eller macOS och treeshaker, så att den liksom inte är, den behöver inte bundla hela ramverket. Visst, Hello World är fortfarande 11 meg, men det är ju hellre 11 meg än 80 meg eller vad det var innan.
Ja, alltså 11 meg är mycket för en Hello World, men det är inte mycket för en applikation.
Nej, och grejen är att Hello World är 11 meg, men en full-blown applikation kanske är 13 meg.
Så ja, det är... ja. Precis. Nej, men det där är ju, tycker jag också, det är kul att se att det fortgår även i .NET-världen. Mm. Att man insett vinsten av det, tror jag. Om så bara för att det ska vara DX, alltså developer experience aspekten, att det ska vara lätt och förutsägbart att deploya och vara trygg med att det du släpper det är det du släpper, så att säga.
Mm.
Så det är kul.
Det låter ju ändå som att Go är, jag blir i alla fall ganska taggad på att testa det, men du som har kört det ett tag, vi har ju hört vad du gillar med språket, men vad är det du inte gillar?
Ja, jättemycket. Nej, det finns väl, det är ganska få saker jag tycker illa om med språket och plattformen. Däremot så finns det mycket, kanske delar i kulturen kring Go som jag kan störa mig på lite. Att det finns det är lite väl mycket Kool-Aid-drickande ibland. Just för att det är ett språk som är väldigt, det är väldigt styrt i termer av det så här man gör. De som gör språket är namnkunniga, gamla rävar liksom, som har varit med länge. Så det finns mycket tyngd bakom deras åsikter. Tidigare lite mer personkultsproblem tycker jag. Det är inte så mycket längre, men det har funnits den typen av liksom, aspekter kring Go. Och eftersom det har varit ett språk som fått ganska mycket kritik kring att det inte är generics. Det är, varför har ni inte med på filter? Det är bara for loopar som det är 90-talet. Liksom. Då blir folk defensiva och man blir liksom lite men det är visst bra för att da-da-da.
Mm.
Men det också gör är att folk blir lite för liksom, okritiska. Nu har folk sagt liksom, i 10 år, det behövs inte generics. Ja, men nu är de här. Vad bra att de kom. Jätteskönt, plötsligt. Men varför kunde man inte säga efter 10 år sedan? Ja, det kanske vore bra om vi hade dem. Men det är en svår sak att göra. Det har ju sagts av språkets utvecklare, det är inte det. Men folk i Go-världen har varit väldigt, liksom, många jag har hört, har varit väldigt så här, nej men det behöver man aldrig. Generics är bara överdrivet. Man kan bara använda något annat stället.
Mm.
Så det tycker jag kan vara synd att det funnits en ganska defensiv liksom, inramning av språket från många av dess användare. I alla fall som jag har sett och hört. Och det gäller väl även med att man tänker att språket är liksom så väl designat att det inte finns några problem och några skavanker i det, vilket såklart finns jättemånga skavanker i språket. Men det är ett mindre språk, så det är inte fullt av liksom, det är inte fullt av en fotkan var 50 meter, utan det är mer att det finns vissa detaljer man måste ha koll på och aspekter som är bra liksom att känna till tidigt. Men ja, så det är nog mer att man inte ska vara så odelat liksom defensiv kring att ingenting behöver ändras. Det, allting är perfekt. För det går sakta med förändringarna och förbättringarna. De tar lång tid och det är jättebra. Liksom.
Mm.
Att de tar tid på sig att utvärdera och fundera kring vad som är rätt lösning egentligen. Istället för att det jag tyckte .NET gjorde en period var att de bara la in en ny feature varje halvår, varje år som var liksom, nu har vi pattern matching, nu har vi record types, nu har vi det här och det här. Nu har vi två switch statements, eller switch statement expression. Det är mycket som kommit in i språket som ändå förändrar hur man skriver kod ganska mycket. Och sånt görs extremt sällan i Go-världen. Men man måste ändå vara beredd på att sånt kanske behöver göras ibland. Och det tycker jag saknas fortfarande lite, att det liksom finns en instinktiv stängdhet kring det där hos många som försvarar språket och använder språket. Så att jag hade ju älskat att se typ mapfilter i Go. Det finns ju funktioner för det, men de är liksom inte ergonomiska att använda. De är inte en del av språket på det sättet jag skulle vilja se gärna.
Mm. Nu är det kanske lite gräset är alltid grönare, men jag tycker det låter lite skönt med en lugnare takt och liksom kanske lite mer, ja, för precis som vi sa i början, man kan bli ganska matt av tempot i .NET som det ser ut idag.
Ja, och gräset kan vara grönare, men sen kommer du direkt inse att du måste göra en for loop för att flera en lista. Och så kommer du kräkas lite. Man kommer över den delen i språket också. Man kommer liksom förbi de aspekterna. För i början var det, men va? Finns det ingen bara dot-filter? Eller finns det liksom ingenting så här som är lätt att använda? Nej, det är bara att skriva en for loop. Och
det har inte kommit något typ som, vad heter det? Lodash i...
Jo, det har kommit såna libs. Men det stora kruxet är att inline-funktioner fortfarande är väldigt, väldigt verbosa och fula. Så att det är liksom, du måste skriva en hel funk med typerna och allting för att kunna ha en filterfunktion.
Okay.
Det finns en proposal, tror jag, kring att lägga till så här fat arrow functions. Det kanske aldrig kommer hända, men tankarna finns ju. För man förstår att det här inte är så smidigt. Samtidigt då är frågan, vill de att det här ska göras på språket? För skulle det bli ett språk som har liksom linkkedjor och lambdas? Och för mig är det okej att det inte är så. Jag skulle inte ha någonting emot om det var så heller, men det är ingenting jag liksom lever eller dör med, känner jag. Inte just nu i alla fall.
Mm. Om de som lyssnar vill ta en titt på språket, hur gör de det enklast?
Alltså det bästa är bara gå in på Go's hemsida. Jag tror att det är go.dev. Där finns det en docs-flik eller docs-menyval som har ganska mycket. De har en interaktiv tour of Go som är lätt att köra igenom för att få en känsla av syntax och lite så här, ja, de coola grejerna liksom i språket och sådär. Som vi inte ens har nämnt, men det är för att det inte är så, inte så coolt i praktiken. Men ja. Så tour of Go är bra, och sen finns det en flera dokument som är liksom deras liksom, vad är det heter? Lite som de här Python-budorden, den typen av liksom, så här tänker vi, så här ser vi på det och så vidare. Zen of Python heter det, just det. Så det finns ganska mycket där på officiella sajten. Jag har ganska dålig koll på liksom, utbildningsmaterial, för jag har inte riktigt behövt. Inte för att jag är ett geni, men för att det är ett ganska enkelt språk att komma in i. Och det finns liksom inte jättemycket att så här, ju klart det finns, men det finns inte det här liksom direkta djupet, utan det är ganska enkelt med forloopar och ifar och struktar och sådär. Så det är inte så mycket, så jag tycker inte jag man behöver det, om man har en viss erfarenhet i alla fall.
Det är inte det här som i .NET, att det är 8 CS-filer och 4 config-filer för att komma igång med.
Nej, precis. Jag har dock en bokrekommendation som jag tror heter Effective Go, men jag är inte säker. John Bodner har gjort den. J-O-N-B-O-D-N-E-R. Och det är väl den enda boken jag har läst där jag känt att det här liksom är en bok som utöver syntax ger en liksom att man lite får komma i fatt i det som har hänt i kulturen, i språket senaste åren. Man kan få komma in i här är vi nu känslan i språket som man annars kan sakna, tycker jag, om man kommer in i helt nytt språk som levt i 10 år eller 15 år. Så att det tycker jag är en läsvärd bok. Den har en, jag antar att det är en go för framsidan, så en liten gnagare på framsidan på bilden. Så att den är läsvärd om man är nyfiken.
Vi får länka till den från show notesen.
Ja. Jag kan ge en sista sån här liten nugget of wisdom om det behövs.
För
blivande Go-utvecklare. Och det är att channels och Go-functions, alltså Go's async-primitiver, du kommer inte använda dem så mycket. Så att skit i dem ett tag. För i början när Go kom var det så här, det är green threads och man kan använda kanaler och Go-routines och allting är jätteenkelt. Och det stämmer ju, det är jättebra, men man behöver det. Men jag tror jag har använt kanske tre channels i hela vår kodbas än så länge. Och det är verkligen så här, jag måste ha en kanal, jag måste ha en go-function. Ja, det blir async och det kommer bli fel. Och det kommer bli, det är bra verktyg när man behöver dem, men det är inte lätt att använda dem. Bara för det. De är inte magiska, vilket man gärna såldes, i alla fall i början av språkets historia. Det var liksom, de har löst async, de har löst flertråden. Det är allting superenkelt, liksom. Det stämmer inte. Allting är jättesvårt fortfarande. Så att skit i dem ett tag, utan fokusera på att skriva små strukturer och forloopar ett tag och se om du fortfarande vill liksom använda språket. Och om det känns okej, då kan du väl kolla på de här andra jättekola featureserna som inte är så fullt liksom centrala egentligen.
Anders, tack så jättemycket för att du ville komma och berätta om dina erfarenheter av Go och speciellt övergången från och jämförelsen med .NET. Det har jag tyckt var jätteintressant.
Vad kul att höra. Det är bara kul att få babbla. Så att, vi hörs kanske sen igen.
Ja.
När jag går vidare från Go till något annat språk senare så kan jag ha samma snack igen.
Du är välkommen. Vi hörs.
Yes, ha det bra. Hej då.